sålar nu lite så kommer de tro att det här är spontant.
Ja, okej. Då ska vi se här. Åh, det är en bok. Du har skrivit en hel bok.
Nu ska vi spela in, så nu får ni vara tysta. Ja, förlåt. Jag börjar. Mer eller mindre allt och alla har ju det gemensamt att vi är uppkallade efter något eller någon annan. Däremot är det få av oss som får äran att vara den som något eller någon annan blir uppkallat efter. Tänk på det ett litet tag och känn hur genialt det var formulerat. Den här podcasten heter 100 stationer, den är uppkallad efter Stockholms tunnelbanenäts 100 stationer. Själv heter jag Björn Alverfelt och är uppkallad efter ingen speciell Björn, trots att jag föddes mitt i både Björn Borgs, Björn Ulvaeus och kanske även Björn Skifs storhetsperioder. Så det så, så unik är jag. Jag är er ciceron idag. Håkan Ivar, hallå på dig.
Hej.
Vem är du uppkallad efter?
Alltså jag skulle heta Linda först, men så blev jag ju en kille. Och då var det Peter som var på tapeten. Precis till själva liksom när jag kläcktes så fick de kalla fötter på något sätt. Och så blev jag döpt efter min pappas barndomsvän Håkan.
Oh, ja. Har du träffat honom?
Min pappa?
Mm.
Nej, min pappa har ju faktiskt sagt sen att han ångrade att han döpte mig till Håkan. Eftersom det inte är så internationellt gångbart. Det var roligt om man hade varit kompis med någon José eller någonting.
I vilket land har det varit jobbigast att heta Håkan? När du
Spanien, definitivt. Mm. Eftersom de uttalar ju inte H i början av orden. De säger Ola, till exempel. Heter ju stavas egentligen Hola. Och Å har de inte överhuvudtaget. Så det blir Akla. Sådär. Och det är ju inte bra på något sätt faktiskt.
Nej, det är bra. Uppkalla ingen efter Håkan helt enkelt är vår uppmaning. Louise Becker, vem är du uppkallad efter?
Jag är uppkallad efter någon som heter Louise förmodligen.
Ja.
Och det jag har gjort är att jag har kollat upp vad det egentligen betyder. Och nu vill jag att det ska vara ljusets konung eller något sånt där. Men
skulle vara så konstigt.
Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det betyder. Jag vet att Louise kommer ifrån Louis. Mm. Så att vad jag vet så är det liksom, alltså jag tror att de var lite präktiga och tänkte någon så här, vet du, typ att det var något kungligt namn. Mm. Så det var Louise och sen heter min bror Oscar, men sen kom Ulrika och då skete sig.
Ulrika Eleonora.
Ja, ah, okej, okay, då skete sig inte. Då nej. Finns alla. Så jag tror att de tyckte det var ett fint namn. Men jag vill gärna att det ska heta ljusets drottning då eller något. Mm.
Vi kan kalla dig det.
Nej, men är det någon som kan komma ihåg vad Louis betyder?
Nej.
Nej, men ljusets drottning borde väl vara typ Lucia?
Ja, exakt. Nej, men det betyder typ segrarens konung.
Är det kung Louis du tänker på när du tänker på att det är kungligt?
Apan från Djungelboken.
Ja. Då är det ju, alla vill ju vara som jag.
Ja, precis. Erik Rosendahl, vem är du uppkallad efter?
Kungen.
Kungen, vilken kung?
Kungarna.
Kungarna.
Ja, Vasa hette väl Erik, tror jag. Och sen,
Gustav hette han.
Gustav. Nej, han hade en son, förlåt.
Jag som tyckte Erik att jag var kungen. Förvirrad.
Erik, och var den så att han, ja precis, tog 14 direkt. Så att det är väl den kungen.
Ja, Erik den första hade han kunnat heta, menar du?
Ja, jag tror det är så. Och jag skulle kunna ha varit den 15 om jag hade fötts av någon annan. Men då kanske de hade döpt mig till något annat. Och då hade inte haft den diskussionen. Ja. Då hade jag hetat Gustav.
Kevin den 14. Vad härligt. Ni får en liten uppgift som ni kan sitta och suga på lite. Vad skulle ni helst vilja ha uppkallat efter er? Eftersom vi håller på med lite infrastruktur och stadsplanering i vår podcast.
Man får inte svara nu alltså?
Nej, du får inte svara nu. Det finns ju lite givna, en gata, ett torg, en flygplats och sådär. Men tänk ett varv, så återkommer vi till den frågan. Håkan, dra kort reglerna för vår podcast.
Ja, vi reser runt här i Stockholm och ger er någon slags bild i denna mosaik som är huvudstaden. Genom att granska de 100 till antalet tågstationer eller tunnelbanestoppen som finns. De här granskningarna är väl kanske inte så mycket någon slags Wikipedia eller lexikonversion, utan mer av någon slags... ja, vore jag pretentiös skulle jag säga konstnärlig art, men i alla fall någon form av subjektiv bedömning till säga. Varför ni rent objektivt bör bege er till de här respektive platserna.
Bra, vi sätter igång. En liten fanfar vill jag nästan ha när jag säger att vi nu är på station nummer 49. Ja. Vi ska till Midsommarkransen.
Ja.
Tack för det.
Äntligen.
Ja. Jag märkte att det blev en paus där tills du sa någonting. Man tar... Kan du där bak säga vad som är så roligt så vi andra kan skratta också?
Din kissnödiga attityd.
Mm, tack. Vi går vidare i programmet. Station nummer 49, Midsommarkransen. Hur tar man sig hit? Röd linje söderut mot Fruängen. Det här är en station som ligger mellan två för våra podcastlyssnare välkända stationer, nämligen Liljeholmen och Telefonplan. Fanns det något gemensamt mellan Liljeholmen och Telefonplan?
Ja, för när jag sa twittrade att jag var på Liljeholmen så retweetade Telefonplan. Mm.
Ja,
ja, det var det.
Därmed vet vi exakt var vi befinner oss. Söder om söder har vi sagt så många gånger, men det här får väl ändå nästan räknas dit. Det är ju snett neråt väster, men skit i det som vi brukar säga. Populärkulturell referens. Punkbandet Hets sjunger i sin låt Ulf. Nu ska jag citera. Sjunger och sjunger förresten. Det är mer någon sorts talsång. Första versen. Vi funderade, undrade över vad det är som gör Ulf Lundell så folkkär. Vi kom liksom inte fram till något. Jag menar, det måste ju vara någonting. Så vi bestämde träff med ett riktigt fan som jobbar som spärrvakt i Kransen. Han har sett ett 40-tal konserter, sett alla bootlegs och köpt alla dokumentärer. Eller tvärtom, whatever. Ja, vi frågar. Du, vad är det som gör Ulf Lundell så bra, tycker du? Ja, alltså Uffe, han är... Ulf Lundell är speciell. Det är första versen. Sen är refrängen. Uffe, 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 han är bra. Uffe, Uffe, jättebra. Mm. Ulf Lundell är speciell.
Hur knyter det här...
Spärrvakten i Kransen, någon fråga.
Jag hann inte med, det var så många ord.
Det var väldigt många ord, ja.
Och då är man helt säker på att, det, att man syftar på Vinstomarkransen.
Utan något som helst tvekan, skulle jag säga.
Det var, mycket, det var en väldigt bra populärkulturell referens, måste jag ändå säga.
Man vill ju hänvisa till någonting som alla kan...
Jag säger att vi tummar kanske lite på delen som är populär.
Ja, säg inte det. Jag hittade en film som hette någonting med Midsommarkransen med Lasse Berghagen och Annie Lyngsta, men den handlar inte ett dugg om den här Midsommarkransen. Där sjunger de bland annat en duett om kriget i Vietnam, vilket är intressant. Eftersom Lasse Berghagen en gång fick frågan på 60-talet, varför sjunger du inga politiska sånger, och svarade, det är så svårt att rimma på Vietnam. Och det gör han i den här låten, så han har sagt emot sig själv. Det har ingenting med det här att göra. Varför åker man till Midsommarkransen? Hit åker man för att uppleva Mälardalens svar på Svedala.
Kommer du att berätta för oss vad Svedala är?
Det kommer jag att inleda med.
Trevligt.
Skönt.
Den skånska orten Svedala har av obegriplig anledning fått symbolisera hela Sverige. Alla har väl någon gång sagt, nej, nu ska jag hem till lilla Svedala, när man har varit på någon sorts charter eller liknande. Eller här i Svedala gör vi så, si och så.
Ja,
ja,
stämmer.
Vi köper det.
Tyvärr inte, men ja, nu, alla från utom och med nu.
Alla utom
man kan ha sagt det, men det är ju ingen runt omkring som har förstått vad man menade, eftersom de bara, Svedala, Svedala. Ja.
Jag blev på allvar lite förvånad när jag...
Akan!
Akan, nu pratar den där Akan igen om Svedala.
Det är helt obegripligt.
Ja. Jag blev lite förvånad. Svedala var så mycket Sverige för mig, så att när jag flyttade till Skåne för många år sedan så blev jag förvånad över att det fanns ett Svedala. Så mycket har det fått symbolisera vårt land, så att säga. När man besöker Svedala, eller jag har inte besökt det så värst mycket, men det jag har sett av Svedala är en möbelbutik, en bensinmack och att de har en musikfestival varje år där Jodla med Siv fortfarande får gig. Och jag tycker att trots detta, och trots det som eventuellt finns där utöver detta, så känner jag att det är lite att ta i och låta detta symbolisera hela Sverige. Du som är från de här trakterna, kanske inte riktigt, men ändå, Erik. Ja. Vad är det med Svedala som känns så himla svenskt?
Ja, men det är ju en jättebra fråga, för att det är mest åker omkring, va? Det är, kanske är någon liten skog i horisonten. Och så är det lite motorväg och så är det lite Mexitegel. Och, ja, vad finns mer i övriga Sverige som Svedala inte har? När jag växte upp och vi fick körkort, då åkte vi till Svedala för att gå på McDonald's.
Just för det har de också. Närmaste,
ja.
Det är i alla fall så, vill jag hävda, att om man ser Sverige som det yttersta skalet av en babushka-docka och skalar av det steg för steg, så är det banne mig inte Svedala man hittar längst in. Utan vad är det man hittar? Man hittar Midsommarkransen. Vi börjar med namnet. Visst är det svenskt?
Ja.
Ja. Midsommarkransen.
Ja.
Ett konstigt namn på en plats.
Ja.
Kan vi vara överens om det?
Ja, finns det någon krans där eller?
Det i högsta grad.
Ja.
Det hänger ju en midsommarkrans i taket.
Då, när man kliver, men då har vi förklaringen.
Nej, det är faktiskt ingen förklaring. Nej. Det är mer ett ägg än en höna eller tvärtom. Så här är det, att från början var det namn på en krog. Nu är vi tillbaka på 1700-talet. En krog som hette Midsommarkransen. Varför den hette det tänker jag att ni inte ska
de
fråga
kanske mig. Också hade en krans hängande i taket. Och så var den saken löst.
Så var den saken löst. Tack Håkan för att du fyller i. Ja, när man tidigt 1900-tal bestämde sig för att exploatera denna mark fick man helt enkelt för sig att namnet får följa med. Det är ungefär som om man idag skulle exploatera Sundbyberg och istället för att kalla det Sundbyberg kallar det för Gran Garbo.
Ja.
Eller
det hade varit mycket roligare.
Det hade varit jättekul. Påskharen.
Ja, någon annan sån här högtid, typ jul, vad heter det, julrim.
Påskharens korg kunde det
heta. Påskharen kransen.
Mm-hmm.
Bältrosen. Nej. Apropå det här fenomenet, när ett litet exempel på någonting ger namn åt det större sammanhanget. Sveriges första bensinmack låg just vid Kransen, som vi nu lite enkelt kallar det för. Wow. Känner ni till detta?
Nej.
Inte ens Erik. Grejen är ju med alla ställen som jag får åka till i den här serien, så Erik har ju en koppling dit och du jobbar ju här.
Ja.
Ja, så du borde verkligen känna till det.
Ja.
Varför känner du inte till det?
Nej.
Hur kan du inte känna till
det? Jo, men däremot så finns det en bensinmack där. Om man ska komma ut på vägen, alltså mot vägen, om man är i Midsommarkransen, så kan man köra igenom bensinmacken. Och jag har alltid funderat på att de inte sätter stopp för det.
Att du kör rakt igenom bensinmacken?
Man bara kör rätt i, och man så ibland sagt in för att de ska tro att de ska sälja lite gas.
Vad fint av det ändå.
Och så bränner jag på för jag hade redan...
Jag tror du kör någon slags GTA-stuk rakt genom bensinstationen och bara...
Ja. Det ska jag testa nästa gång.
Nu förde Håkan oss vidare i den här diskussionen utan att han riktigt kändes till det. För du sa nu bensinstation. Vet ni varför det heter Mack i Sverige?
Man har hört det, men det är som man glömt.
Det är de aftershave.
Det måste vara det. Det var det jag tänkte också. Hej då, Macken.
Ja. Det är väl någon förkortning i alla fall.
Nu är ni på hönan istället för ägget igen. Det är en förkortning, precis.
Ja, men sen...
Det står
motor...
för...
Motor,
ja, vi kan ju hålla på att försöka gissa.
Chrysler.
Ja, ni kommer aldrig gissa rätt. Mattiasson, Andersson, Collin och Kay. Det är fyra personer som låg bakom detta företag. Som byggde de första bensinpumparna i Sverige. De kallade helt enkelt sitt företag för Mack Aktiebolag. Och blev så marknadsledande på kort tid att vi fortfarande idag kallar en bensinstation för Mack.
Det är en svint och historia.
Precis.
Ja. Eller bankomat.
För några program sen så sa Louise, hon drog den här svintoliknelsen, då var den helt apart. Men nu funkar den och jag är glad att vi fick uppleva ett sånt moment tillsammans. På Nyborgsgränd 1 kan man fortfarande se det här bygget. Och nu har man i sann samhällshistorisk anda målat på ordet Mack AB på det här bygget igen. Så det är därför jag är förvånad att du inte visste detta, Erik. Du går ju förbi
det
här.
Jag har inte tänkt på detta. Nej.
Men om jag såg Mack AB skulle jag inte tänka på en bensinmack. Så där bara helt
vad osäkt. Hade du tänkt på?
På en, vet du det, förmodligen McDonald's som har blivit av med Donald. Eller vad heter det?
Ett K.
ja. Men det är, eller att det har blivit ett aktiebolag liksom. Eller ja. Så någon, vet du det, någon rolig, vet du det, någon sån här figur. Att det kan vara Kalankas liksom okände tvillingbror som heter Mack. Och så har de...
Det är skönt att du har så självklara konnotationsbanor, känner jag ändå.
Det är mest intressant att du lanserar McDonald's som en tänkbar enskild firma. Men det kan vi lämna det här.
Kommanditbolaget.
I vilket fall som helst skulle jag vilja säga att det är overkligt idag, framförallt obegripligt, att SVT lät tv-serien Macken med Roy och Roger gå fri ifrån kravet på reklamfrihet medan Lotta Engberg diskades från Svensktoppen med sin låt Fyra buggon Coca-Cola. Är det inte exakt samma sak?
Jo,
ja. Ska vi lämna in den till granskningsnämnden sent om sidor?
Låt oss driva detta fall.
Roy och Roger har en bensinstation ihop.
Hur länge höll Mack och company igång?
Det kan du knacka på och fråga nästa gång du åker till jobbet.
Ja. Jag tänker att det är viktigt att de skulle hålla på. För att
de var verksamma i detta.
Ja, Coca-Cola. Ja.
På något sätt kunde gynnas.
Ja, vem vet? Buggar ju fortfarande.
Vem vet, känner jag.
Det finns, som vi redan varit inne på, en midsommarkrans i taket. Så det behöver jag inte återupprepa. Men precis när man kliver av, svänger förbi den lilla midsommarkransen, kommer man till kiosken. Midsommarkiosken. Mm. Det är väl fint. Midsommarkiosken har också i sann svensk anda, liksom som en bård, med ett sånt där tänkvärt citat under sitt namn. Alltså det är ju inget, det är inget brodyrbord vi pratar om i det här fallet, men det är samma känsla att under skylten där det står Midsommarkiosken så står det en liten sanning: att bereda andra glädje kostar så lite. Det är en kiosk.
Som... Är det här den nere i stationen?
Precis.
Han är inte klok i huvudet.
Jag gick aldrig in.
Då vet du.
På vilket sätt?
Ja, men han har liksom helt... Ja. Han är väldigt mycket.
Han har tappat kransen.
Ja. Är han trevlig? Bereder han andra glädje?
Ja, det kan man verkligen säga.
Att bereda andra glädje kostar så lite. Exakt hur lite detta kostar, det har man inte skrivit ut. Men jag utgår från att det är pangpris på detta eftersom man marknadsför kontantkort från Comvik med just ordet pangpris. Då kostar det 149 kronor, så jag tänker mig att även det där med att bereda andra glädje ligger någonstans i det spannet. Eftersom detta är... Eriks hemtrakter, eller åtminstone jobbhemtrakter, så har du väl säkert lagt märke till att det finns mycket kaféer runt omkring Midsommarkransen.
Ja, och nu ska jag göra Louise orolig igen. Hon tycker jag är dålig säljare nämligen. Jättemånga kaféer, jag rostar kaffe. Ingen av dem serverar mitt kaffe.
Har du provat?
Nej, men jag tycker att de får
komma till mig. Jag förstår att du är verksam i området. Ja.
Jag ska åka med dig en dag. Får jag göra det?
Ja.
Jag går förbi biografen Tellus. Och där säger lite om hur Sverige har utvecklats. När man går förbi en biograf som ser mysig ut så tänker man, vad är det där inne nu för tiden? Och blir förvånad när man får reda på att det är en biograf.
Oj.
Ja, Tellus biograf. Där har man fortfarande filmvisningar. Den ser så där mysig ut som biografer gjorde en gång i tiden. Kommer ni ihåg Sällskapsresan som film kommer ni garanterat ihåg. Mm. Är det någon som kommer ihåg att den har en undertitel? Och i så fall, vilken undertitel det är?
Åh! Det borde man ju veta.
Mm. Bästa svängen hökar.
Nej, det är del två.
Ja,
Finns det svensk kaffe på hotellet?
Åh! Oh!
Jag har ändå jobbat som reseledare. Man måste kunna vissa saker.
Finns det svensk kaffe på hotellet i underrubriken på Sällskapsresan? Detta har man tagit fasta på i Midsommarkransen. Här har man öppnat kanske Stockholms bäst renommerade sushi-ställe och tänkt, vad är det som drar folk hit förutom att vi har bra sushi? Jo, vi kallar oss för Svenska Sushi-köket.
Ja.
Jag åkte dit i liten förväntan att det skulle vara lite mer så åt strömming, stekt strömminghållet, inlagd sillhållet. Nej, det är vanlig sushi. Möjligen lite bättre enligt deras egen utsaga.
Finns det någon poäng i att understryka den här nationalismen i det här fallet på något sätt?
Jag bara tänker att de förstår vad det är som lockar kunder. Just på samma sätt som att man frågar, finns det svenskt kaffe på hotellet?
Så vill finns man verkligen ha svensk sushi. Och
så har det väl vuxit upp en generation som dess som efterfrågar svensk sushi.
Husmanskost.
Ja, men det är ju lite så. Fortfarande när jag är i Belgien och Danmark och sådär så ser man ett stånd med jordgubbar. Så tänker man, vad gott med jordgubbar. Visst söker sig blicken efter skylten där det står svenska. Som att det är ju någon sorts kvalitetsstämpel. Den stora grejen som sker just nu i Midsommarkransen är, vad ska ske med gamla brandstationen? Ska den rivas? Frågetecken. Nej, den ska skyddas.
Den ska bli ett kafferosteri.
Ja, det är inte alls säkert.
Nej, jag tror inte det. Jag har inte frågat, men jag tänker att de borde fråga mig.
Under andra världskriget byggde man denna byggnad och brandmyndigheten flyttade slutligen ut därifrån 2010. Rivningshotad blir då denna kåk. Och är det någonting man inte gör ostraffat i Sverige så är det att rivningshota gamla brandstationer från tiden för andra världskriget. Inte sant. Här griper Stockholms stadsmuseum in och grönklassar byggnaden.
Det har jag aldrig hört talas om. Nej. Grönklassar, det var ny.
Ja, men det kanske de uppfann för sakens skull. För ja. De tänkte att vi måste rädda den här brandstationen. De tycker, och nu citerar jag, att denna brandstation utgör ett dokument över en viktig samhällsfunktion. Nu slutar jag citera och säger, det vill säga släcka bränder. Fortsätt att citera med stora samhällshistoriska värden. Slutcitat igen. Alltså ska brandstationen stå kvar. Givetvis kan man inte, också i svensk anda, komma överens om vad man ska ha i de här lokalerna. Olika saker har varit uppe på agendan. Kulturhus, galleri, skola och nu kafferosteri. Har du försökt göra anspråk på de här lokalerna?
Jag var tittare en gång, smög runt.
Han har tänkt på det och hoppas att de ska förstå att han har tänkt på det och höra av sig till honom.
Ja.
I sann svensk anda har det också fattats, om inte ett beslut, så åtminstone någon sorts avsiktsförklaring, och nu ligger det mer eller mindre klubbat att detta ska bli en skola. Stannade där? Nej, i sann svensk anda har de som inte tycker att det ska bli en skola hittat vad som går att finna för att stoppa även dessa planer. Nu har kulturhusivrarna och gallerivännerna hittat ett antal ekar med skyddsvärde 3.
Och tänk om det skulle springa små barnhänder på dem.
Så ekarna. Att det... Man går också den svenska vägen för att stoppa detta bygge. Vilket sätt sprider man propaganda på i det här landet om man ska stoppa någonting eller få igenom sin egen vilja?
Flygblad.
Namninsamling på Konsum.
Dörrknackning.
Arga lappar, flygblad kan vi säga. Arga lappar sitter på lite olika ställen runt om i Midsommarkransen. Stoppa skolplanerna. Den ser man inte ofta. Sista kapitlet är icke skrivet kring detta. Caféerna är som sagt många. Man konkurrerar med ord som deli, wifi och frulle hela dagen. Jag går in på Hedvigs café och betjänas av en man i Money Brother-tröja som får avbryta sitt läsande av Aftonbladets sportsidor i sin iPad Mini. Varför då? För att betjäna mig kan man tro. Nej, för att ta betalt via sin iPad Mini. Han har en liten dosa där jag får stoppa in mitt betalkort och så klickar han lite och så säger han, nu får du signera. Och så sträcker han fram sin iPad Mini. Och då plötsligt blir jag 80 år äldre och frågar hur då?
Och då så säger farbror har inte sett en sån maskin förut.
Farbror har aldrig sett en sån maskin. Och så säger han, rita någonting på skärmen, säger han ordagrant. Rita någonting på skärmen. Jag försöker skriva min autograf. Det ser inte ut som någonting som liknar varken min eller någon annans autograf. Han är helnöjd och jag har därmed betalt min lilla fika. Det är härligt att också i svenska anda och i LM Ericssons gamla kvarter att teknologin går, vi går i bräschen för teknologin och dess utveckling i detta land. Sammantaget har jag nu gått igenom nästan ett sekel av svensk historia och fortfarande känner att det här är en miniatyr av Sverige då, det är en miniatyr av Sverige nu. Och i framtiden när vi åker hem från en chartersemester så säger vi inte nu ska jag hem till lilla Svedala, utan vi säger nu ska jag hem till Midsommarkransen. Nu är det högtidligt på riktigt här. Drick upp ditt kaffe, Håkan, och jubla när jag säger vi har nått fram till station nummer 50.
Hur länge har vi hållit på?
Hälften.
Ja.
Så att det är hälften kvar, om man vill se det så. Jag lämnar bara över ordet, men innan dess vill jag fråga, vad vill du ha uppkallat efter dig, Erik?
Just det, jag hade redan glömt den frågan. Jag såg att de invigde nu en ny del av tvärbanan. Och himma i Skåne så har ju alla tåg ett namn av någon. Ja, Erik Rosendahl, nya tvärbanan till Solna.
Vad tror du? Eriksbanan.
Ja.
Eriksgatan.
Ja. Rosenlinjen.
Var det tillräckligt eller var det lite blygsam, tycker du?
Ja, den var lite blygsam, men du får godkänt på den. Vart ska vi nu?
Rågsved. Äntligen, va? Hit åker du med en grön linje mot Hagsätra, nästan hela vägen fram. Det insåg jag när jag snackade telefon och så var det lövhalka och så plötsligt skulle alla gå av tåget och så gick ut på perrongen. Och så fattar jag inte att alla går på tåget på andra sidan och kör. Så då slog jag kvar i lövhalkan i 20 minuter och väntade på nästa tåg. Och sen insåg jag att jag hade kunnat gått på 10 minuter. För att det var bara en station till.
Men är lövhalka ett vedertaget uttryck?
Det är ett stort problem. Ja.
Det är inte bara ett uttryck. Problem förstår jag, men uttryck.
Ja, det kommer med det ena kommer med
det
andra.
Det är ett problem huruvida det är ett uttryck. Låter vi vara osagt.
Populärkulturella referenser, punk. Vi har redan varit inne på detta.
Det är väl punkens huvudstad i Sverige?
Ja, men du ser, jag behöver inte säga mer. Ebba Grön, Kurt Sune med Berit. Men de var kanske inte därifrån, men de spelade in lite där. Helikoptern kräks och Thomas Rusiak. Han var ju inte punkare, men ja. Ni hör. Jag behöver inte säga mer än så.
Tant Grön, tror jag var därifrån också.
Ja. Finns det tant och Ebba?
Ja, Ebba Grön. Nej, tant Gul.
Gredelin. Hit åker man för att invänta genombrottet. Strax till vänster om baren, oasen i Rågsveds C-formade centrum. Mellan stammistolarna och Vegas-maskinerna så hänger en stor tygaffisch på Che Guevara. Texten, hasta la Victoria siempre. Var det bra uttalat?
Hasta la Victoria siempre.
Fram till segern, alltid.
Ja, det var en konstig meningsbyggnad bara, tyckte jag.
Det de står så.
De meningar så i de länderna.
Oasen, hörni. Ett historiskt namn, framförallt i punkvärlden då, som krogen tagit helt enkelt. Eller fått från den ungdomsgård i Rågsved där medlemmarna i Ebba Grön träffades på en fest och bildade ett band en gång i tiden. Idag är det gamla Oasen ett folkets hus. Revoltörerna har alltså blivit folkliga. Är inte det lite sorgligt, kan jag känna? Eller?
Snart dyker de upp i Så mycket bättre.
Hur kunde det bli? Ja, precis. Folket ut.
Jag har sett Joakim Tåström en gång i den här, sen jag flyttade till stan, och det var på en pizzeria. Det kändes också lite sådär desillusionerande.
Ja.
Inte för att han inte får äta sånt, men det kändes ändå som att det är inte här han ska vara.
Ja, men hade han varit på saluhallen på Östermalms torg, det hade varit värre, tycker jag.
Ja, det är sant.
Pizza är ändå lite arbetarklass. Mm.
Men jag tänker att allting, det är precis som Doggy Latin Kings, han säger, vadå, jag måste väl också få göra reklam för Elgiganten, för jag har ju också ett kylskåp att fylla liksom, och elräkning att betala.
Du menar att Tåström får betalt för att köpa pizza?
Nej, men jag menar, han måste ju också äta. Så det kanske är samma grej liksom, där att de måste ju också tjäna pengar, så då är det väl lika bra att jobba på Folkets hus, lite så.
Fröet till den liksom dåtidens stora ungdomsrevolt har grott och blivit en pub och pizzeria med ett slitet biljardbord, bås för förtäring av kebab och pizza och så två plattformar för fotboll och actionfilmer.
Bås för förtäring.
Ja, men ni vet när
lövhalka.
Ja. När man liksom går
in... Är det
ett
begrepp eller ett problem?
Här valde jag att spendera ett par timmar. I Råksved. Det är kanske lite annorlunda upplägg. Jag har inte varit ute så mycket i Råksved. Jag kom med tunnelbanan, gick in på puben, satte mig där och sen gick jag därifrån ett par timmar senare. Det är inte helt självklart att en lantis då som bor i Nacka åker till Råksved för att ta en öl, kan jag säga. Men på oasen i Råksved centrum är det heller inte så uppseendeväckande. Här möts alla och väntar. Väntar på att något ska hända. På att något ska segra. Jag vet inte riktigt var. Johan, han möts välkomnande i baren och får en gratis shot till sin Mariestad som är veckans öl för 48 kronor.
Det är alltid veckans öl där.
Alltid veckans öl, jag skulle tro det. Jag tror de kanske växlar över till...
Star och prom.
Nej. Nu är du modern.
Va?
Ja, det var för avancerat.
Ja, alltså, Sofiero kanske.
Sofiero, absolut. Mm. Och sen
var
det någon Falcon.
Då är Mariestad mycket bättre.
Prips kan ju...
Norrlands,
ja. Absolut. Mm.
Jag får aldrig reda på vad som är i den där shotten. Jag sitter inte kvar tillräckligt länge för att få en gratis shot. Bengt kommer. Johan blir glad och säger att han precis själv kom och att han tänkt stämma träff med Bengt. Bengt ler och väljer en ensam stol och visar med sin tidning, kvällstidning då såklart, att han är här för att vara för sig själv. Johan dricker ytterligare en öl ensam, lite längre bort i baren.
Utan shot den här gången.
Utan shot. Bengt vill inte hänga med honom. Efter ett tag så går Johan hem.
Är du där själv eller med någon?
Det här känns lite som ett avsnitt av en sån här dagsåpa. Det händer inte så mycket, men det tar väldigt lång tid för detta inte så mycket att hända.
En för mig namnlös man, jag får aldrig reda på vad han heter, beställer med en tusenlapp en öl, veckans öl. Och bartenden passar på att ta betalt för de 5 redan sänkta flaskorna. Gästen tycker sig minnas dessa flaskor och godkänner betalningen. Bartenden berättar att han är för redovisning och allt det där. Men att han hade kunnat rädda 2 liv om han sluppit alla kvitton. Kassa, kortterminal och Svenska Spel. Och alla, med alla kostnader som detta innebär då.
Säger han det till dig?
Ja, det säger han till mig.
Berätta mer om hur han skulle ha räddat de där 2 liven.
Det är högst oklart. Efter att han har sagt detta så går han och tömmer de här 3 Jack Vegas-maskinerna och stoppar pengarna i en rulle i fickan. Jag tror han slår in det i kassan sen, det är lite oklart. Men de åker upp och ner pengar.
Stora fickor eller inte så mycket pengar?
En ung man i helrött. Det är någon sorts fotbollsrelaterad dräkt.
Okej, så han är inte utklädd till djävulen eller någonting?
Nej. Eller utan det är snarare något Manchester-lag. Något. De med röda dräkterna. Kanske, om det finns något sånt.
Det finns inte.
Han har ett väldigt högt leende. Han är liksom konstant jätteglad, man vet inte till vad. Och så har han sån här programmerad glasögon. Han placerar sig under Che Guevara i skottlinjen då mellan nämnda spelmaskiner och baren. Han beställer bara vatten. Tycker jag är intressant. Han är uppenbarligen
här. Det är otroligt intressant. Vem är den här människan?
Han är här för att lära, tänker jag. Det finns några trick som jag inte riktigt...
Är det djävulen?
Kanske, ja.
Men skulle inte han dricka blod heller än
undrar inte ni nu vad Carlos gör?
Jo, Carlos, vad är Carlos?
Han har sänkt 2 öl som han betalade separat till bartendens stora besvikelse som det innebär höga kortavgifter. Han har druckit 2 öl bara under samtalet med sin syster. Han lägger nu på, han har uppenbarligen druckit fler öl. Han är från Bolivia och han är i Sverige för 3:e gången på 5 år. Han bor i de gamla 3-våningshusen i Rågsved på den sidan. Då vet ni vad jag menar. Han arbetar som rivningsarbetare och nekar till hemlandets förmåga att odla kaffe när jag påstår att detta finns.
Är det den här i baren som pratar med alla som man liksom ibland måste ta några ord med?
Ja. Han säger däremot att de är jättebra på att odla kocka. Och det är själva bladen som är av hög kvalitet. Alltså vad som man gör med dem sen, det vet han ingenting om. Carlos är sin berusning till trots oväntat skarp vid biljardbordet. När han väl förstod vilken liksom så här boll som det var klokt att sänka, så gjorde han det. Carlos blir utkastad till tonerna av I want to know what love is när han försöker få den naiva gästen från Nacka, det vill säga jag, att köpa en ny öl åt honom.
Han blir så alltså utkastad?
Han blir utkastad,
då,
nej precis, utan bartenden kom ut och skickade hem honom. Imorgon
han
kör
kände,
vi igen.
Besvära inte den civila personen här inne.
Jag och Carlos, vi är två som möter Emmanuel och Emmanuel i biljard. De har vuxit upp tillsammans i Rågsved och är 27 år gamla. Emmanuel är bättre än Emmanuel på biljard, men de kör ändå. Emmanuel har en tendens att skjuta lite för hårt. Helt enkelt. En av dem har bakgrund i Eritrea, en annan i Etiopien, men det skiter de i. Det är deras vän som snackar för mycket som börjar prata politik. Hans rötter är i Somalia. Och han konstaterar av att alla som är i lokalen så är bara tre lockos. Ändå så är det de som får bestämma musiken. Vilket är orättvist.
Den här mannen som är från Somalia refererar alltså till folk som lockos.
Ja, det är latinos,
ja,
tror jag.
Ja, ja, ja. Men väldigt skön multikultig blandning.
Absolut. Samband byts snart ut till Stevie Wonder. Stämningen går upp tills Isn't She Lovely kommer på, eftersom den är så dålig. Jag frågar Emmanuel varför han är på Oasen en lördagskväll. Han svarar att han redan haft kul i sitt liv. Dessutom händer det inget annat.
Det är en board.
Det är så himla bra inställning.
Det är deras slogan. Har du redan haft kul? Kom till oss.
Bengt i baren har nu utan ljud sett en halv spansk fotbollsmatch och två actionfilmer. Det är värre när det är svenska filmer, säger han. Då är det ingen text. Bengt är från Malmö och saknar havet. Det är därför han inte riktigt trivs i Rågsved. Men baren är jäkligt bra, säger han. Bengt var brandman i 31 år. Först i Malmö och efter förfrågan från Nacka, boende och arbetande där. När hyreshuset han skulle renoveras kom han inte riktigt överens med världen och ordnade nytt boende på egen hand. Tyckte jag var dumt. Han hamnade i alla fall i Rågsved. Axel får oliver för att han ont i ryggen. Och det har blivit värre sedan han gick till läkaren. Förmodligen så är det en bristning. Har ni frågor så här långt?
Nej, jag bara älskar den här typaget, alltså det här persongalleriet.
Ja, hur många öl har du fått i dig under den här tiden?
Ja, eftersom jag ska prata med folk så bjuder jag. Så att jag har köpt många fler än vad jag har druckit.
Och ändå nekar du Carlos.
Och då har du redan bjudit honom ganska
ett
många.
Av de här båsen, ni fattar, det är liksom som två bänkar och så på baksidan så är det en bänk till och så är det liksom bord emellan så man får
ett
hoppa in
bås,
lite så här
på rum,
ett bås. Vid ett av dessa så sitter det en tidigare fotbollsspelare i Eritreas nationella fotbollslag. Han har inga tänder, men däremot en läderkeps. Det släpptes en platta med namnet Oasen, där punklåtar från genrens storhetstid samlats. Undertiteln var En dag måste någonting hända där allt slår in. Jag lämnar Oasen och Kråksved övertygad om att detta stämmer. Fram till segern, alltid.
Vi har tagit oss halvvägs. Nu kommer vi att ta oss mer än halvvägs framöver i den här podcasten. 100 stationer. Vi är vid station nummer 51. Det känns overkligt att säga det. Louise Becker har varit någonstans, men innan du svarar på den frågan så vill jag att du svarar på vad skulle du vilja ha uppkallat efter dig?
Ja, men då kommer jag på att eftersom min favoritbyggnad är Kaknästornet så kan det väl bli Louise-torn.
Jag tycker den är bra.
Ja, jag trodde att det var som hade varit fel eller var det jag ska byta namn till Kaknästornet.
Det kändes som lite hybris.
Men nej. Det är det som är allting som blir uppkallat, det är ju hybris.
Ja, jag håller med Louise.
Men Louise-torn eller Louise-tornet?
Ja, Louise-tornet då.
Ja, men det är snyggt. Mm.
Det är Becker-torn.
För jag menar, Kaknäs, ja, den som får den närmaste tunnelbanestationen kan ju berätta varför det heter Kaknäs.
Det finns ingen tunnelbana i närheten, vet du, vad järnet möjligen. Du, var har du varit? Vad är station nummer 51?
Jag har varit på Östermalmstorg.
Hej! Hemmatrakter för dig får man säga.
Ja, och då frågar ni såklart, hur tar man sig dit?
Hur tar man sig dit?
Tack Erik för att du tyckte det var äntligen ändå också även på Östermalmstorg.
Man skaffar sig en årsinkomst på 5 miljoner, eller?
Man tar röda linjen mot Ropsten eller Mörby centrum. Det här är alltså en knutpunktstation där man kan åka med två linjer och komma till.
Men bara två röda?
Två röda norrut.
Ja. Mm. Man kan åka ena hållet och andra hållet med.
Två röda norrut, en söderut.
Men och för er som inte vet då, så kan man ju säga att det är bara en station ifrån T-centralen. Så det är ju inte så värst långt ifrån Stockholms city.
Stockholms city skulle vissa säga. Ja. Just den Östermalmarna.
Ja. En populär kulturell referens.
Kommer kan du nu komma på en?
Ja. Jag vill ju inte vara den som är den. Som är den som inte lär och tar in sådär. Så därför kommer den här nu. Ulf Peder Olrog.
Oh, yeah. Det var länge sedan han var med.
Han har nämligen skrivit låten Köttet på Östermalmstorg. Och tyvärr så hittade jag bara en text till den här låten på polska på nätet. Så att jag kommer inte att läsa upp den.
Men utan,
det är så jobbigt när det händer.
Utan vi kan bara tacka Ulf Peder Olrog.
Vad är titeln på polska?
Jag kan säga det på ryska, då är det, vad heter det, Mjäsana Östermalms plåtskött.
Men du, Louise, är det du som sitter och översätter alla de här Olfrog-låtarna ute på nätet?
Olfrog. Och då, för alla er som liksom jag för några månader sedan, eller till och med nu fortfarande, inte vet vem Ulf Peder Olrog är eller var.
Han är imperfekt.
Hur som helst, han var då en folklivsforskare, artist och musiker. Och han skrev den här låten. Mm. Frågor på det?
Nej. Många, men nej.
Mm. Hit åker man i alla fall, alltså till Östermalmstorg, för att se Bortom vaxet. Östermalmstorg. Som då står som centrum för stadsdelen Östermalm, som i mångas ögon är sinnebilden för rika, dryga invånare. Här ändras inte mycket. Konservatismen, om det finns något som heter så, är väldigt stark. Jag är ju själv väldigt glad att man inte har rivit fler hus, utan att de flesta sekelskifteshusen faktiskt står kvar. Men hur är det annars med nytänkandet? Är det så enkelt som att det aldrig ändras? Eller skakar det även på Östermalm? Såklart är det inte så. Och såklart har tunnelbanan spelat en stor roll för Östermalmstorgs mentala utveckling.
Det måste skakat ganska mycket när de byggde den.
Vi kommer till det.
Ja, okay.
Jag frågade nämligen min mamma, som är född och uppväxt i området, vad hon tänkte på när jag sa Östermalmstorg. Då berättade hon om vilket fasligt liv det hade varit just när tunnelbanan kom.
Var det protestlistor och sånt?
Det var det förmodligen. Mm. Upprörda röster. Just för att liksom, ett, ska tunnelbanan verkligen komma hit till oss?
Då kan det ju komma människor från andra delar av stan.
Ja, och vi är tvungna att åka någonstans förmodligen också.
Det är hemskt.
Men att det var också väldigt uppseendeväckande målningar som jag kommer komma tillbaka till lite senare.
I samband med tunnelbanan?
Som gjordes nere som konst i tunnelbanan. Mm, ja. Det hon berättade om att sen åka från Östermalmstorg, det var att man verkligen företog sig en resa. Det kändes som att man tog sig en lång bit ifrån där man kom ifrån. För att tunnelbanan var så djup. Alltså stationen var så djup. Och där har vi pratat om väldigt många gånger. När vi har varit ute på blå linjen. Att vi har varit lite på djupvatten där. Och då tyckte jag att min mamma förmodligen kanske bara var lat. Så jag trodde inte riktigt på henne. För så djup är inte den här stationen. Även om man måste åka tunnelbana, rulltrappa två gånger.
Just, som ni kanske så. Vet. Mm. Jag går på den varje gång och det är ändå lite av min hemma tunnelbana.
Ja, men exakt. Mm. Jag tänkte att antingen är hon hemmablind eller så är hon lat eller någonting. Men så kollade jag upp det. Och det är nämligen så att Östermalmstorg är den tredje djupaste stationen. Nä. På hela tunnelbanenätet.
Och då har vi ändå presenterat ungefär 8 som är den allra djupaste.
Ja, men exakt. Så där har vi haft lite fel då.
Men hade de då bara byggt en istället för två, så hade de kanske varit den längsta.
Att rulltrappan, ja. Ja, absolut. Men förmodligen så var den här tidigare då en blå linje, så då kunde man inte bygga så långt. Nej. Men man trodde att det var så. Den här stationen är belägen 23,3 meter under havet. Och det är ungefär 38 meter under marken.
Ja.
Så mamma hade såklart rätt som vanligt. Tack mamma. Vad var det då som var så speciellt med de här målningarna? Det var nämligen Siri Derkert, kvinnosaks-, freds- och miljörörelsens förkämpe.
Hon måste vara tungt att ha så många stora ämnen på sina axlar.
Ja,
heja.
Hon har då målat, det kanske var att det var det som var temat på konsten, kom jag just på. Att det var just kvinnosaken, freds- och miljörörelsen. Men då kan man ju säga att hon säkert var en förkämpe hon med.
Jag försöker föreställa mig vad motsatsen är och vara för alla de tre, eftersom Erik tyckte det var jobbigt att de var för alla. Liksom, skulle hon kunna vara kvinnosaks-, miljö- och krigsförespråkare, hade det känts bättre?
Nej, jag menar att vara så i frontlinjen, tänkte jag. Ja,
ja, men det, då kan man verkligen säga att Siri Derkert, hon är då en känd konstnär med stor, stark personlighet och stil. Och även här kommer min mamma in, för hon var med i Moderna Museets någonting klubb, vänner kanske när hon var yngre. Och en kväll på någon vernissage som man blev inbjuden på, så tog Siri tag i henne och dansade en dans. Och det här har hon berättat under många gånger, så det var en speciell
tid. Hon gjorde ett starkt intryck på något sätt.
Ja, på mamma gjorde hon en mycket stark intryck. Frankrike. Och, men hon verkar ha varit en väldigt stark personlighet och cool kvinna. Hon har, var faktiskt den första kvinnan med en separat utställning på det Moderna Museet. Och den öppnades 1960. Hur som helst, de här konsten som hon då har gjort i Östermalmstorgs tunnelbana, det var reliefer som blästrades på spårväggarna i betong. Och jag vet inte, alla ni som har varit där, ni kanske känner igen, det står liksom olika små alltså det står saker. Det är inte bara
det ska bli så spännande bilder, det här vad det
är. Har jag drömt, det här eller det står det kanske exempel, någon lite ekivoka grej typ ja, men fitta, eller något
det är jättespännande. Du har tre barn.
Ja.
Ja, okej. Okay. Du sover inte så mycket.
Nej.
Nej. Men det står nog inte fitta.
Ja, men att det har varit något sånt där snuskord eller något. Alltså jag kan ha drömt det här, men alltså det
jag följer med ner och ser på mina blästringar. Oj, titta vad det står.
Nej, men det står någon så här ekivok grej eller någonting så här lite. Det har inte varit ett rabalder om det.
Här har vi några av bilderna och det står i fred och Alonso Fon och det står vet du det är olika fred. Du var ju framförallt mot krigen.
Jag vill hävda att det står någonting kontroversiellt på någon av väggarna.
Det är det första avsnittet som kommer kodas som explicit.
Lyrics. Parental advisory.
Det var en väldigt stor grej när hon gjorde de här målningarna. Och som sagt, hon ställde sig på kant med stora delar av samhället. Och kanske framförallt, det här vet jag inget om, men så tog hon kanske lite mera bladet ur munnen än vad man normalt brukade i den stadsdelen. Så att det kan mycket väl stå någonting.
Jag yrkar er som reser förbi den här stationen att finkamma väggarna efter någonting som kan vara anses som kontroversiellt.
Det är,
mejla oss.
Alla målningarna var kontroversiella då, för det handlade om kvinnosaken, freds- och miljörörelsen.
Och ingen sak är så kvinnlig som
miljörörelsen.
Nej, precis. Miljörörelsen mellan benen.
Jag tror det här handlade mer om att man skulle kanske få lika lön för lika arbete etc. Jag tror inte det var så här mycket rätten till min fitta just. Men tack Håkan för den idén. Vi får ta och kolla upp där. Och för övrigt, just det, nu kom jag på att Louise, det betyder faktiskt famous warrior.
Vilken underbar radioövergång.
Vad betyder det, sa du?
Famous warrior. Hur som helst, då fortsätter vi i temat att till Östermalmstorg åker man för att se bortom vaxet. Mm. Vi har Östermalms saluhall som ligger mitt på Östermalmstorg. Jag vet inte, behöver jag knyta ihop säcken redan nu och säga varför jag berättade att man kanske kan tro att Östermalmstorg är väldigt konservativt, men här visar det sig att man har valt konst som var extremt uppseendeväckande och ännu idag är som ett föredöme för konst i tunnelbanan. Okej, bara så att vi har liksom kommit så långt.
Konsten är inte så konservativ kan man säga.
Inte ett dugg. Och det var en stor grej då enligt min mamma. Det var inte bara så att det var en djup tunnelbana och man reste långt, utan det var också väldigt hallabaloo när man avtäckte
och
konsten i tunnelbanan.
Warrior.
Famous warrior.
Men alltså, just det här vad det gäller konservativt och nybildande. För Östermalmstorgs som uppgång leder ju också till Stureplan.
Precis.
Dit kommer vi lite senare.
Ja, bra. Då ska jag inte föregå det, men jag tänker där är det mer modernt än när man tänker Östermalmstorg i sig.
Men modernt betyder inte okonservativt.
Nej.
Östermalms saluhall, enligt deras egen hemsida, är ett vackert och välbevarat tidsdokument över stockholmarnas intresse för god mat och har i över 100 år varit en veritabel oas för finsmaker och gastronomer.
Som Edvard
Vår historia sträcker sig över 3 sekel. Det var så som man läser, man ska gärna läsa det på det sättet när man läser på hemsidan.
Ja,
det är liksom lite kursiv stil och ni förstår sådär.
Louise läser nu vid kursiv stil.
Ja, det låter ju bra och fint, men återigen, är det verkligen så enkelt?
Nej, gissar jag på.
Nej. Man häpnar idag hur snabbt nya byggnader tar form. Enligt dem själva då, Östermalms saluhall, som svampar ur jorden växer de upp. Men faktum är att även Östermalms saluhall, invigd 1888, uppfördes i raketfart. Om vi räknar från dagen då grundläggningsarbetet inleddes den 1 juni 1888, tog det inte mer än 6 månader för att få den mäktiga byggnaden klar. Så alltså för det första så var det ett hastbygge, vilket man kanske inte tror när man går in här och ser faktiskt en helt fantastisk sjudande torgverksamhet fast under tak. Så för alla er som inte har varit i Östermalmshallen så skulle jag verkligen rekommendera ett besök. Kanske inte nödvändigtvis ett inköp, för där kan man spendera väldigt mycket pengar på kort tid. Men att se hur det ser ut där inne och stämningen är faktiskt, det är lite som en ett tidsdokument. Och tydligen så har det varit så att man hade handel ute på torget tidigare, men 1914 så köptes fastigheten av Stockholms stad, och med byråkratisk finess så införde man snart, och med hygieniska argument som grund, ett torghandelsförbud, vilket innebar att alla var tvungna att flytta inomhus. Så det var
maffiga metoder. Ja, men, verkligen. Det är samma typ av människor som säger att man inte får bada bastu i badbyxor.
Precis. Ja. Och som de själva då säger, säljarna av byråkratisk finess, det tyckte jag var lite fint. Det var en fin benämning på det hela. Det är så att en betydande del av interiören från 1914 då i alla fall består. Men tydligen så var det tidigare så var väggarna flydda av allhanda tänkespråk och en stor handlarlista. Så det har också varit lite så, inte graffiti kanske, men ändå vad heter det, den tidens...
Stod det fitta på väggen?
Alltså, jag bara tänker att varför jag har lite svårt för att erkänna att det stod fitta någonstans, varför jag tror inte det ordet fanns då. Men det fanns ju säkert något annat ord som betydde fitta, men som var liksom...
Vagina!
Det, exakt, det tror jag att du kunde ha hittat där.
Hur lite har du sovit egentligen de här veckorna, Håkan?
Ja, men jag vet inte, alldeles för lite förmodligen, men det har ju egentligen ingen korrelation med det här skulle jag vilja påstå. Jag är bara nyfiken.
Men så man kan ju då tro att Östermalmshallen är jättefint och ordentligt, men den ett var ett hastbygge, två det var graffiti på väggen redan 1914, och när jag var liten så gick min brorsa på dagis en våning upp, och då var jag alltså fascinerad att gå och kolla på fåglarna, för man kunde se duvor som flög omkring ovanför stånden, och så såg man allt damm som låg
dagis
ovanpå
i
de här
Östermalmshallen.
Ja, det finns vid Örtagården, så på en våning upp så fanns det något slags daycare center. Ja. Men det vet jag inte om det finns idag. Eller inte när jag gick dit. Nej, det är fortfarande Örtagården. Men jag tror det var vegetariskt resten, men det är det framförallt verkligen inte. Hur som helst, då, nu när jag tänker tillbaka så var det ju faktiskt jätteäckligt att det dels var så dammigt och att det var en massa fåglar som flög omkring där inne.
Det vill man ju verkligen ha i närheten av all färsk fisk.
Ja, men exakt. Men så därför återigen, det är inte riktigt som allting som det ser ut. Och idag... Men det är fortfarande ett jättefint centrum.
Kommer du till vax?
Ja, jag tänker, när kommer vaxet in i bilden? Det är som en spännande deckare.
Ja, det, vet du, det kommer jag till. På temat Östermalmshallen. Från Östermalmsnytt 12 till 18 oktober. På framsidan. Klarar Östermalm 2 år utan saluhall?
Det är ju en väsentlig
2015
fråga.
2015 stängs Östermalmshallen för renovering och butikerna flyttas ut i provisoriska lokaler på torget. Nej. Handlarna är oroliga och stammisarna inte ska följa med. Vi är oroliga för östermalmarna. Klarar vi 2 år utan saluhall?
Men här känner man
saluhall.
Ju spontant. Glöm skotten i förorten. Glöm upploppen. Glöm misären. Ska östermalmarna klara, vad var det, 2 år utan KB-biff?
Precis, och då så, vet du, så läser man på sidan 6 här. Hemligt stormöte om Östermalmshallens framtid. Handlare tystas av staden inför stormöte om Östermalmssalar. Samtidigt är det klart att det kommer bli betydligt färre matplatser i den tillfälliga paviljongen. Så därför har man nu börjat ett uppror. Hur det här kommer gå, det vet bara de som förmodligen är inblandade och några som andra. Inte jag i alla fall. Och vet du, med det vill jag ha sagt att återigen så sjuder den här revolutionsandan på, även på Östermalmssorg.
Det är så gulligt, för jag tänker inte revolutionsande. Jag tänker att någon sån här frimurarorden, Rotary och Masonry och alla de där ska gå bakvägen och skaka lite händer och bara lösa det där. Man ser ju inte palestinasjala framför sig.
Och då säger jag till dig, se bortom vaxet.
Ja, vilket vax är det vi pratar om? Det vill vi veta.
Nej, men okej, men om ni är så långsamma så tänker jag att det är hårvaxet.
Aha.
Men vi, det kanske var lite väl långsamt, men hur som helst.
Ser det inte så?
Och sen så skulle jag vilja avsluta med att min mamma är faktiskt den enda jag känner som gjorde revolt och satte på sig en färgglad klänning på studenten. Så det finns en rebell även i en Östermalms dam som henne. Så att till Östermalms torg åker man för att se bortom vaxet.
Station nummer 52. Nu finns det en station för varje vecka i årstidskalendern. Håkan Ivar, vad har du velat ha uppkallat efter dig?
Och jag sitter här på något sätt och tänker att jag gärna skulle vilja ha en flygplats. Mm. Dels för att jag vurmar för flygplats. Jag friade ju till min fru i ankomsthallen på Arlanda. Men också för att, kanske just också för att det vore så jäkla roligt, eftersom jag har ett namn som ju då inte kan uttalas internationellt. Som man kan vara såhär: yes, ladies and gentlemen, we are approaching Auckland. Auckland? Sorry, what is this? Stockholm Airport anyway. Så, du vet.
Det är Arlanda du riktar inne på.
Ja, till exempel. Mm. Vi skickar hör detta.
Det finns ju de som vill döpa om den till Raoul Wallenberg Airport. Men
mycket jag tycker, bättre med Håkan.
Ja, jag tycker
Håkan
det.
International.
Håkan International Airport. Station nummer 52. Vart ska vi nu?
Jo, vi ska till Hornstull.
Äntligen!
Ja, jag kände lite själv också. Till Hornstull kommer man genom att ta röd linje söderut mot Fruängen eller Norsborg i ungefär 2,5 kilometer. Det här är ju sista stoppet innanför tullarna åt det här hållet och är väl lite av en knutpunkt där dessutom många busslinjer också passerar åt diverse håll. Och som lite kuriosa kan jag faktiskt nämna att platsen här även kallades Hornsplan när kollektivtrafiken i huvudstaden till större del bestod av spårvagnstrafik. En populär kulturell referens, det tycks bli allt mer trendigt ju att kändisar som egentligen inte har någon anknytning till mat börjar öppna restauranger i egen regi. Och så har det även skett här när rapparen Petter slogs ihop med krögarna från välrenommerade Hornstullkrogen Judith och Bertil. Den känner ni till, va?
Petter, Judith och Bertil.
Precis. Och öppnade snabbmatsstället Käk. Vi är vad vi heter skulle det kunna vara. Jag vill gärna testa punkten på menyn som Petter själv kallar för en hållkäftenburgare. Det låter väl väldigt spännande, men jag kommer faktiskt inte in. Det finns nämligen bara 25 sittplatser och det här stället har snabbt blivit så populärt att själva käket faktiskt tog slut under premiärveckan.
Det fixar ju alla krogar för att få bra... Så, har ni hört att det här nya stället är där?
Ja, maten tog slut. Mm. Så gjorde det i alla fall här. Om det var håll käften burgaren bara eller om det var något annat, det vet jag inte. Men när vi är inne på det här kulinariska temat så måste jag ändå bara säga att det finns även ett speciellt Hornstullöl faktiskt. Det heter Honey Amber, säger man så? Mm. Honey Amber. Ah, ja. Är det någon av er som har provat det?
Nej.
Det har smaksatts med honung från Tanto. Tänk er en öl, ja, men tänk er en öl från något annan tunnelbanestation, till exempel Fittja eller Vreten. Jag vill bara plantera det här, för vi har ju här liksom någon slags spin-off till vår nästa podcast, 100 öler eller någonting sånt. Till Hornstull då, varför åker man dit? Jo, dit åker man för att lära sig en dyr läxa.
Oh. Är det frisören nu igen?
Nej. Den ligger förvisso där, men som allt annat trendigt. Vi kan väl i alla fall börja i själva epicentrum, och det vill säga vid tunnelbaneuppgången då, som den som leder upp mot korsningen Hornsgatan-Långholmsgatan. För det finns ju en till mer bortåt Zinkensdammhållet kan man säga, men det här får man väl ändå se som själva Hornstull. Och det blir till att börja med en kort promenad norrut där Västerbron skymtar, den som leder över sen till vad heter det, Kungsholmen och Lilla Essingen och allt det där. Och så den lilla ön då, Långholmen. Och nu är det ju faktiskt så att det i år är 20 år sedan den exceptionella JAS-olyckan ägde rum. Mm. En krasch som faktiskt hade kunnat ödelagt både delar av Hornstull och dödat tusentals människor.
Jag tror det var den sista nyheten nästan som jag kollade på text-tv för att förreda det sen på det senaste. Jag kommer ihåg det väldigt tydligt.
Du har inte kollat på text-tv sedan dess?
Nej, alltså. Knappt. Ja.
Det är ganska imponerande. Ja,
de tog bort bingotjänsten.
Då slutade du. Ja, men låt mig i alla fall dröja kvar det här och föra er tillbaka till den här dagen den 8 augusti 1993. Mitt under vattenfestivalen, om ni minns den. Mm-hmm. Kommer ni ihåg den? Mm-hmm. Det skulle vara flyguppvisning och längs stränderna runt Riddarfjärden och säkert uppe vid halva Västerbron så var det ju horder av människor som ville bevittna det här storslagna spektaklet. Och den som har sett tv-bilderna och hört de förfärade skriken från folkmassan glömmer väl aldrig hur planet...
Det är något plötsligt... som svär, va?
Ja, nej, det är inte den. Nej. Det är inte den. Det är en annan gång, kan man säga. Det har inte gått så bra, det har inte gått så bra för oss.
JAS-kraschen, vi minns.
Ja, precis. Nej, men planet kom in och ska flyga och det var väldigt high profile. Så här. Men sen helt plötsligt började den wobbla i luften någonstans utanför normala strand. Eller så här. Och så föll den rakt ner mot marken medan piloten sköt ut sig som en liten svart prick på himlen. Och ofattbart nog då, fast det här var mitt inne i stan, det hade verkligen kunnat bli en katastrof, så slog planet ner på en av de få punkter där det inte fanns några människor i närheten.
Och det slog... Vreten.
Det sista där det inte finns någon. Nej, men det är ju där, det är en jätteliten del. Och jag insåg faktiskt att jag aldrig varit där och kollat någon gång. Men jag irrade runt lite grann och hittade faktiskt dit. Och när jag står här på den här nedslagsplatsen så blir det verkligen tydligt vilken extrem tur i oturen det var. Den här platsen är väldigt jätteliten och ligger inte ens ett stenkast från närmsta gångstig.
Var är detta exakt?
Alltså det är ju på Långholmen. Ja, hur fan ska jag beskriva det? Mitt på, kan man säga. Det är lite svårt. Ja.
Det är ju ingen alls.
Kolla på en karta. Ja, nej, men så här. Man har uppfört här någon slags jasminne. Det är en liten skulptur i rostfritt strål med en papperssvala som har spetsen neråt i stålbrickan med rubriken här. För att liksom understryka att det var här det hände, så att säga.
Det är sant.
Ja, jag vet, alltså han, det var ju samma pilot som flög det här som gjorde den här rullningen. Och jag vet inte om han flög någon mer JAS efter det här, men flyguppvisningar mitt i stan var i alla fall slut på efter detta. Och det får man väl ändå säga var en dyrköpt läxa. Ja, hur som helst i alla fall så bestämmer jag mig för att gå bort mot fängelset som ligger här på Långholmen och ju är ganska känt. Och när jag passerar under Västerbron då så kommer jag tänka på att en bekant faktiskt berättade för några år sedan att det här tydligen är ett populärt tillhåll för våghalsar som vill svinga sig i rep och hoppa ut i vattnet, det här vid brofäster på Västerbron. Och det här är ju naturligtvis livsfarligt. Kommer man fel i vattnet från den här höjden kan det gå riktigt snett. Det var något som en 39-årig man fick erfara när han skulle prova sig på att svinga här från brofästet. 10-12 meter upp i luften en eftermiddag i juni 2006. Enligt ett vittne så blev det ryck i repet och 39-åringen landade så fel i vattnet att han slogs medvetslös och hittade senast på botten död. Och det får man väl verkligen säga är en dyrköpt läxa.
Det står i tidningen att VM i klipphoppning, de har ansökt om att få hoppa från Västerbron, men det fick de inte.
Nej,
att det skulle uppvigla.
Ska de hoppa så får de väl dessutom hoppa från den.
Ja, då skulle de hoppa högst upp, det är 37 meter.
Ja, precis. Men då får de hoppa åt ett håll, för man har ju satt någon skyddsstängsel och det hållet som vetter in mot stan.
Ja.
Och det är tydligen för att de flesta som tar livet av sig väljer att hoppa på den sidan. Man vill liksom dö med en snygg utsikt på något sätt än något annat håll. Jag vet inte. Så att om någon vill överlista det så är det inte så svårt, så att säga. Jag kommer så småningom i alla fall fram till det gamla fängelset som numera är omgjort till vandrahem. Där man faktiskt kan kvarta i de gamla cellerna. Det är något som jag och min fru har gjort och det var riktigt, riktigt trevligt. Lika trevligt var det kanske inte för journalisten och författaren Jan Guillou som efter att han avslöjat IB-affären på 70-talet blev dömd för spioneri och tvingades avtjäna en del av sitt straff på just Långholmens fängelse. Och visst måste väl ett fängelsestraff ändå ses som en ganska så dyrköpt lektion. Avslöja inte statens smutsiga byk för då blir du anklagad för landsförräderi. Och här i, förresten här i anslutning så finns det en konferensanläggning också. Och jag jobbade ju tidigare på Expressen. En gång hade de konferens i mötesrummet Rudensköld. Det var Ramlösa, fruktfat och föredragshållare och hela det där. Och det här är ju inte precis det billigaste stället att konferera på. Vilket gör att chefernas förhoppningar att kunna maxa ut så mycket av det här som möjligt förmodligen var ganska högt ställda. Ja, nu var det i alla fall stekhett just den här sommardagen. Så varenda fönster måste stå på vidgabel eftersom luftkonditioneringen hade packat ihop. Och det var bara det att konferensen hölls på samma dag som Stockholms maraton. Och eftersom Långholm ju ligger bara då en spottloska från Västerbron där samtliga löpare passerade, så hade även TV-sporten sin helikopter hovrandes strax ovanför holmen under precis hela dagen. Vilket då gjorde att de här dyrt inhöjda föreläsarna tvingades stå och gasta vid overheaden. Så det var väl bara en bråkdel av budskapet som verkligen gick fram. Och det här skulle man väl också kalla en ganska dyrköpt läxa. Konferera inte på Långholmen mitt i sommaren när det pågår ett direktsänd maraton alldeles utanför knuten. På väg tillbaka från Långholmen då och bron till Reimersholme så passerar jag den marina vars läge är extremt hett villebråd och snudd på omöjligt att förvärva båtplats i. Men jag hade faktiskt en polare som lyckades med just det här konststycket och glädjande nog så ringde han mig en sommarkväll och erbjöd mig att jag skulle få komma förbi på lite bryggsegling i kvällssolen med ett gäng sköna hipsters. Och det skulle bjudas på öl och det skulle laga käk i kajutan. Och jag tackade ju såklart, jag begav mig glad i hågen mot Långholmen när det återigen ringde i mobilen. Och det var ju polaren då som undrade om jag kanske kunde köpa med några öl på vägen. Ganska många öl förresten, eftersom man ju själv hade glömt att göra det. Så I kön på systemet då, där jag stod bland alla andra människor en fredag, så ringde den tredje gång. Och den här gången blev jag ombedd att kanske köpa mig lite mat på vägen. Förresten så vore det ju bra om jag kunde handla all mat, eftersom det var ett gäng hungriga snubbar som skulle käka. Och polaren hade glömt att bunkra upp inför den här begivenheten. Så det slutade med att jag gick ensam och handlade all mat och all dryck. Och
även om... Fanns det båt?
Det fanns det, och det blev en väldigt trevlig kväll. Men jag lärde mig i alla fall läxan att aldrig tacka jag till en bryggsegling utan att först förvissa mig om, så att säga, vilka åtaganden som ingår i inbjudan. Och ja, det här är väl en ganska dyrköpt läxa, behöva gå med alla tunga plastkassar fulla med öl och käk, så att säga. Och en bit upp härifrån, om man svänger tillbaka in på fastlandet, så att säga, så ligger ju Höga Lidsparken, den kanske ni känner till. Och den har en liten plaskdamm. Och där var vi faktiskt i somras, jag och min fru och äldsta dotter som är, var väl ett dryga året ungefär. Den här plaskdammen som är nu så här, ja, som en liten badplats fast uppe i det fria med 30-40 cm vatten. Så då tyckte vi att det här var ju passande, och så hade vi med hennes lilla badblöja, så vi spontanbadade med henne. Vi gick med upprullade byxor och höll henne där liksom, och hon var så glad och sparkade och sådär. Och jag vet inte om ni minns det, men precis vid den här tiden i våras någon gång så valsade runt någon slags kampanj på Facebook med titeln Barn drunknar tyst.
Ja. Jag var faktiskt tipsa. Jag kommer ihåg det, det är hemskt.
Ja, det handlar ju om att man ska vara uppmärksam på hur snabbt det kan gå att tappa uppsikten över sina små och så vidare. Och det här är väl kanske inte fäst så mycket tanke vid när jag gick där med min dotter några centimeter från mig liksom vid fötterna och tittade hela tiden. Men bara för några sekunder så tappade jag fokus när jag tittade bort på några ungar som stod och gastade en bit bort. Och när jag vände mig tillbaka, ja, då ligger min drygt ettåriga dotter alltså under vattnet på rygg. Och nu gick det ju bra, jag slet upp henne direkt, men hade vi tittat i några sekunder längre på de där skrikande ungarna så hade den här historien inte slutat riktigt lika trevligt. Man kan säga att vi kom undan med blotta förskräckelsen. Och det var väl också en lite dyrköpt läxa, åtminstone för en dotter som sedan dess har faktiskt varit lite rädd för att bada. Ända fram till nyligen. Men det var lite otäckt. Ni förstår vad jag menar, jag törs ändå påstå att jag har kunnat påvisa någon slags mönster här. Men jag tänkte också att jag skulle avsluta med ett exempel till för att, så att säga, sätta min tes i högerkrysset.
Ja, den är vag hittills.
Ja. Här kommer spiken i kistan, om man säger så. För när jag kom hem från Hornstull och hade varit på den här spaningen och berättade för min fru att jag hade varit där just och kikat, samt vad jag, så att säga, hade kommit fram till, det här som hade formats i huvudet, då skrattade hon ganska mycket och återgav faktiskt en incident som ägde rum där förmodligen något halvår eller något sånt innan vi träffades. Man ska aldrig gå på maskerad utklädd till hora när man är singel och har chans på att det blir bortamatch över natten utan att aldrig ha något litet klädombyte med sig, sa min fru i citat, så att säga. Och hon förklarade att hon vid tillfället hade varit på en fest med temat Pimps and Hoes. Ja, och där fick hon helt enkelt ragg. Ja. Följde med en kille hem till hans övernattningslya i Hornstull. Och när hon vaknade på morgonen med mascaran utsmetad i ansiktet och någon slags frikostigt sprayad frisyr på ända, så hade hon varken något annat att slänga på sig eller pengar till taxi. Så det var bara att knåta tvärs genom hela Hornstull då, i trasiga nätstrumpbyxor.
Blev hon erbjuden pengar på vägen?
Ja, då hade hon haft råd till taxi sen. Nä, så jag vet inte. Men hon hade, vet, vingliga klackar och någon kjol som inte kanske lämnar så mycket åt fantasin. Och det var ju, det är ganska kallt över Västerbron när man ska hem till lilla Essingen där hon bodde då, så att det blåste nog rätt bra om skinkorna. Och jag tycker inte att det spelar någon roll hur desperat man är efter ett ragg. Det där måste väl ändå ses som en dyrköpt läxa bara för lite Hornstulls hångel på nattkröken.
Den magiska lådan är framplockad. Vi ska snart dra nya stationer, men först ska vi påminna oss om vad vi har gjort idag. Först begav vi oss till Midsommarkransen dit man åker för att uppleva Mälardalens svar på Svedala.
Sen var vi i Rågsved dit man åker för att invänta genombrottet.
Och sen åkte jag till Östermalmstorg dit man åker för att se Bortom vaxet.
Och till sist var vi en sväng i Hornstull dit man åker för att få sig en dyrköpt läxa.
Jag drar, nej, det är inte jag som drar först, det är Erik som ska dra först. Förlåt.
Åh, jag har så många att välja på. Nu ska vi ta en bra. Något sånt, nästan 48. 47.
46.
Och av alla dessa så drar jag Islandstorget. Vad är det? Är det ett ställe?
Är det jag sen, eller?
Det är Louise.
Det är Louise.
Ja, och på min lapp står det Hallunda.
Den är bra.
Långt bort.
Det är riktigt långt bort.
Om man inte bor där.
Det är jag nu.
Det är långt bort om man är inne i stan Mm. Och åka hem ändå.
Mm. Allt är långt bort om man är långt bort, så att säga. Jag behöver inte åka så långt bort faktiskt. Jag ska åka nästgårds från där jag själv bor, nämligen till Stadshagen.
Ah, mm, lyxlirare. Mm. Jag ska till, oj, blå linjen tillbaka igen. Tensta, det var jättelänge sedan jag var på blå linjen.
Oh, ja. Snyggt.
Kul. Det är bra. Dagar sedan.
Ja, faktiskt. Då hörs vi nästa gång. Är det någon som har något slutord?
Hasta la Victoria siempre.
Ja,
alltid. Vi ses på Louise-tornet. Thank you.